السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi återupptar nu lektionerna av den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 69. Mashallah. Och vi snart upp i 100 lektioner. Allahumma barak. Och där säger författaren: Bab istihbab al-uzla inda fasad al-nas wa zaman aw al-khawf min fitnatin fi al-din wa wuqu' fi haram och shubahat och nahwaha. Kapitlet om att det är rekommenderat att göra al-uzla. Al-uzla betyder att dra sig undan. Att avskärma sig, avskilja sig. Inda fasad al-nas wa zaman. Då folk eller tiden blir dålig. Eller i rädsla för att prövas i sin religion. Eller rädsla för att hamna i haram och tvivel och liknande. Nej. Det här är dagens ämne. Al-uzla. Och al-uzla är ett ämne som de lärda tidigare har skrivit om. Och det handlar då om att dra sig undan för att fly med sin religion. Att skydda sin religion i tider av ondska. Tider då kanske muslimer på grund av världsliga saker lyfter vapen mot varandra. Konflikter. Politiska, nationalistiska konflikter mellan muslimer. Där ska man inte vara delaktig. Men i vissa länder, om du inte är delaktig, så kanske du ändå får en kula i huvudet. För att du är en svikare enligt dem. Och då kanske det enda man kan göra är att fly. Man går ut och bor på landet. Tar hand om sina djur till saker och ting lugnar ner sig. Sen kommer man tillbaka. För att skydda sin religion. För religionen är det viktigaste man har. Eller om folk också blir dåliga. Så dåliga att det onda blir dominerande. Som Sheikh Ibn Uthaymin nämner. Yani, att man kanske tvingas in i någon form av prövning i sin religion. Man prövar dig på det sättet att man vill tvinga dig till en ideologi. Man säger till dig, bli si och så. Bli sufist. Bli ash'ari. Förneka din korrekta tro. Och så vidare. Om du inte gör det kommer du fängslas, kommer du dödas och så vidare. Då kan man också fly med sin religion. Eller om synderna blir så utspridda att man fruktar för sin egen religion. Så att både när det kommer till den religiösa biten, det vill säga aqida, så ska man skydda den. Och när det kommer till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och att inte drunkna i synder, ska man också skydda den biten. Och vi kommer att nämna bevis på det som författaren här säger. Han nämner en vers i detta kapitel. Och det är versen i surat al-Dariyat där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Så fly till Allah, jag är till er en tydlig varnare. Vers 50. Fafirru ila Allah, så fly till Allah. Hur kan man fly till Allah subhanahu wa ta'ala? Imam al-Baghawi rahimahullah säger i hans kända tafsir, som är bland de kändaste tafsirböckerna. Han säger: Firru ila Allah, fahrubu min adabillahi ila thawabihi bil iman wa ta'a. Att fly till Allah genom att fly från Allahs straff till Allahs belöning med hjälp av tro och goda gärningar. Att fly till Allah är att fly från Allahs straff, Allahs vrede. Och var ska man fly någonstans? Till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i vanliga fall när man flyr från någonting så flyr man från den saken, eller hur? Rätt så. Om du flyr från ett lejon, springer du mot lejonet? Nej, du springer från lejonet. Du flyr från en eld som kommer. Du flyr bort från elden. Men när det handlar om Allah subhanahu wa ta'ala så finns det ingen tillflykt förutom hos Allah. Så som profeten alaihi salam sa i sin dua, la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Att det finns ingen tillflyktsplats, ingen tillflyktsplats och ingen räddning förutom hos dig. Ja. Så man flyr från Allahs straff genom att göra goda gärningar med sin iman och lydnad. Och det nämner också Ibn al-Jawzi med tauba, med hjälp att ångra sig för sina synder. Jag tror den är jättehög. Vill du sänka? Han nämner också tafsir från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger firru minhu ilay wa'malu bi ta'atihi. Att fri från Allah till Allah och agera ut med lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också här från Sahl ibn Abdullah, farru mimma siwa Allah ila Allah. Att de flydde från allting annat till Allah. Naam. Och Ibn Kathir säger fly från Allah, yani fly till Allah. Wa'tamidu fi umurikum alayh. Och förlita er på Allah i era angelägenheter. Naam. Och här använder också Allah subhanahu wa ta'ala ordet fly. Yani fly från Allahs straff. Inte bara gå bort, ta ett steg bort från Allahs straff. Fly. Vad gör man när man flyr? När lejonet kommer där i djungeln. Hjärtat hoppar till och du springer tills du kraschar, eller hur? Är det inte så? Yani, samma inställning borde vi egentligen ha till Allahs och deras straff. Fly från Allahs straff. Men tyvärr, många idag flyr till Allahs straff. Är det inte så? De springer mot sin egen undergång. Allah musta'an. Ja. Och författaren nämner sen här hadith Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqi al-ghani al-khafi. Rawahu Muslim. Allah tycker om den tjänaren som är taqi. Han är gudsfruktig. Ghani, han är rik. Och han är khafi, han är dold. Tre saker. Allah tycker om den muslimen som har dessa tre egenskaper. Och att få Allahs kärlek är någonting stort, eller hur? Vilka tre egenskaper? Att man är taqi. Det är det viktigaste av allt. Taqi betyder att man skyddar sig själv från Allahs straff genom att lyda Allah och hålla sig borta från synden. Ett taqwa, definitionen av taqwa, är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Baserat på kunskap. Så Allah tycker om den som har taqwa. Och här finns också en annan viktig tankeställe. Du kan inte hålla dig borta från vad Allah har förbjudit och göra vad Allah har påbjudit utan kunskap. Eller hur? För utan kunskap vet du inte vad Allah vill av dig och vad Allah inte vill av dig. Så kunskapen är nyckeln till taqwa. Så Allah tycker om den tjänaren som är taqi. Och han tycker om den som är ghani, den som är rik. Och det kan betyda här två saker. Ett, att man är rik i sitt hjärta, som jag har talat om innan. Är det någon som minns vad det här tillståndet kallas för? Att vara rik i hjärtat med sin iman och inte rik med materialistiska saker. Någon som minns vad den termen heter på arabiska? Al-qana'a. Precis. Al-qana'a, att vara nöjd med det Allah har givit dig. Och det har vi nämnt tidigare, haditherna, att rikedom är inte att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i hjärtat. Och i den andra hadithen, var rik med det Allah har givit dig och du kommer att vara den rikaste av människor. Var tacksam med det Allah har givit dig och du kommer att vara den rikaste av människor. Så det här är sann rikedom. Du uppskattar allt det goda Allah Azza wa Jalla har gett dig. Och motsatsen till al-qana'a är otacksamhet. Och den som är otacksam kommer inte bli mätt. Och den som inte blir mätt av dunya kommer inte finna frid i sitt hjärta. Kommer inte ha någon sinnesro. Utan kommer hela sitt liv att vara girig och springa efter dunya. Även på bekostnad av sin religion. Så al-qana'a är jätteviktigt. Att man är tacksam för det goda Allah har gett dig. El Rina kan också betyda att man är oberoende. Man är självförsörjande. Det vill säga man förnedrar inte sig själv genom att gå och tigga och fråga andra. Utan man klarar sig själv. Söker eget jobb, söker egen utbildning. Och söker att klara sig själv och försörja sig så gott man kan. Så som profeten sa alaihissalam till sahaba och fråga inte någon om någonting. Ja, ni försöker klara dig själv. Men även här nämnde vi ju tidigare, förutom om det är nöd, du har behov, då är det tillåtet. Och om du vet att din vän är okej med det, han blir glad av att du frågar honom, då är det helt okej att fråga. Men att vara den här personen som ständigt tigger, det är inte positivt. Och sen den sista egenskapen, det var el-khafi. Att man är dold. Yani, vad menas med detta? Att man inte vill vara i rampljuset. Man är inte den personen som vill synas, som vill prisas, som vill stå längst fram och höras hela tiden. Den personen, han går till moskén, han kommer hem. Han är dold. Han är inte ute efter att bli känd. Det här är någonting gott hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men han nämner ulema, jag tror det var Ibn Uthaymin, att ibland måste man ställa sig i rampljuset. Du kan inte vara en alim, en lärd person i islam, och sen säga jag ska vara dold. Ja, jag ska inte gå och lära ut islam i moskén. Jag vill inte vara imam i moskén. Fast du är den kunnigaste. Det är fel. Då har du en skyldighet att dela med dig av den kunskapen Allah har givit dig. För ingen annan kan göra det. Och folk är i behov av din kunskap. Hänger ni med? Men det här att man är ingen, men man vill vara mashallah, den som står i rampljuset och alla ska tala gott om dig och så vidare, det är fel. Jag har känt till din status. Tyder på ödmjukhet. Så vilka tre egenskaper är det alla tycker om? Inna Allah yuhibbu.
Gudsfrukta.
Rik. Dold. Precis. Al-taqi, al-ghani, al-khafi. Kommer ni ihåg dem? Lämin, kommer ni ihåg? Al-taqi, al-ghani, al-khafi. Nästa hadith berättas av Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam frågades: vilken är den bästa av människor? Han sa: mu'minun, en troende som kämpar med sig själv och sina pengar fi sabilillah. Och så sa han: vem kommer sen? Då så sa han: en person som drar sig undan i bergspassen och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och i vissa hadither, han fruktar Allah och skyddar folk från hans ondska. Muttafaqun alayh. Bukhari Muslim. Den här frågades Rasulullah alaihissalam: vem är den bästa av människor? Och när sahaba ställer den här frågan, så är det inte bara för information, att jag ska veta vem är bäst. Utan när sahaba frågar, så är det för att de själv vill vara från de bästa. När de frågar vad de ska göra, så gör de det de får svar att göra. Till skillnad från många idag som bara frågar för att öka sin information, inte för att praktisera. Jätteviktigt, ja ikhwa, att man alltid försöker implementera den kunskapen Allah har givit en. Så vem är bäst, ja Rasulullah? Då så sa han: då en person som strider med sitt liv och sin egendom fi sabilillah. Och det här kommer att repeteras i kommande hadithier också. Och det här handlar om en person som strider en sann strid fi sabilillah. Strider för att försvara muslimerna, försvara kvinnor och barn, försvara rättvisa. Inte de som strider för terrorism, för nationalism, för ekonomi och politik och liknande saker. Det är inte det som menas. Utan en person som strider den striden som profeten Alisam strev, och den striden som sahaba radiyallahu anhu strev, för att försvara muslimerna och tawhid och rättvisa. Och vem kommer efter den här personen, ja Rasulullah? Då så sa han: en person som drar sig undan i bergspassen. Och i vissa hadithar med sina lam, sina får som han vallar. Och han fruktar Allah Gjena han dyrkar Allah, han gör sina salam. Han betalar sin zakat, fasta ramadan, gör hajj och så vidare. Och han skyddar folk från sin ondska. Och det är en jätteviktig punkt. Han skyddar folk från sin ondska. Yani, i tider av fitna, där muslimerna lyfter vapen mot varandra, så är det värsta du kan göra att vara med. Yani, de luddiga konflikter, där man inte vet vem som har rätt och fel. Om man däremot vet att en grupp har rätt och en grupp har fel, att till exempel Khawarij gör uppror i ett muslims land, då skulle du inte säga jag vill inte vara delaktig. Nej, då skulle du stå upp och strida mot Al-Khawarij. För de är yani terrorister, de är onda människor, och profeten Alisa har sagt att vi ska strida mot dem. Eller hur? Men vi menar de här luddiga konflikterna, där muslimer krigar mot muslimer på grund av världsliga saker. Du kan inte se vad som är rätt och fel. Dra dig undan och skydda folk från din ondska. Så lyft inte vapen mot någon. Okej? Okay. Och det här är jätteviktigt. En muslim ska generellt skydda en annan muslim och medmänniskor från ondska. Profeten alaihi salatu wassalam sa khayrukum anfa'ukum linnas. Den bästa av er är den som gynnar andra människor mest. Och han sa al-mu'min man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Att den troende är den, eller muslim, är den som du kan känna dig trygg ifrån. Att han inte kommer skada dig med sin tunga och sina händer. Det är en muslim. Men om du är rädd att han kommer skada dig våldsligt, han kommer att bruka, yani lyfta, eller vad kan man säga, använda tungan mot dig, så har han en brist i sin iman. Så en muslim ska vara en person som man känner sig trygg med. Inte den här vårdslösa personen som bara dödar folk hejvilt och tror att mashallah han är på väg mot paradiset. Allah musta'an. Någon som har vatten? Det berättas också här från Abu Sa'id att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt: Yushiku, det kommer att komma en tid där muslimens bästa egendom kommer att vara ghanam, yani några lamm eller får, som han vallar i bergspassen, och där regnet faller. Yafirru bidinihi min al-fitan. Han flyr med sin religion från prövningar. Och denna hadith finns berättad i Imam Bukharis Sahih. Yani, den här hadithen bevisar också att profeten Muhammad al-Islam var en sann profet. Det som kallas för Dala'il al-Nubuwa. Bevis på profetskapet. Och allting som han berättade om ska hända i framtiden faller in under Dala'il al-Nubuwa. Bevis på hans profetskap. Och det är tusentals saker han berättade om. Så han berättade här att det kommer att komma en tid. Yani en tid av prövningar. Där vissa människor inte kommer finna någon annan lösning än att fly och dra sig undan med sitt boskap ut på landet. Där det finns regn och där de kan beta. Och han dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, skyddar folk från sin ondska. Men han sa här: وَيَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. Och han flyr med sin religion från prövningen. Och den här meningen generellt ska vi ha framför oss varje dag. Inte bara tidigare konflikter och prövningar. Du ska alltid försöka säkra din religion genom att fly från ondska. Fly från fitna. Fly från prövningar. Och prövningar, det är inte bara, som vi sa, krig och konflikter mellan två stridande grupper. Fitna, det kan vara att det är någon kaosfestival mitt i stan. Gå inte dit, eller hur? Att du går på en konsert. Du går in på ett diskotek och liknande saker. Det här är fitna. Du kommer att skada din religion. Det finns ingen nytta i att gå in på dessa platser. Så håll dig borta. Fly från dessa platser. Så kom ihåg dessa ord. Yafirru bidinihi min al-fitan. Att en muslim flyr från al-fitan. Men subhanallah, det finns folk, de är lagda åt det andra hållet. När de hör om ett problem, de hör om ondska, de hör om synder, de flyr dit istället. De springer dit. Men håll dig borta. Håll dig borta från alla möjliga prövningar, alla möjliga sorters fitna. Och inshallah din religion kommer att vara säker. Taib. Det berättas också här från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah har inte skickat någon profet förutom att han har gjort honom till en fåraherde. Och då så sa sahaba, ja Rasulullah, eller, och du också. Och då så sa han, ja. Jag brukade valla dessa får i ersättning för en kararit, enligt litet mynt för folket i Mekka. Och denna hadith finns i Bukhari. Så här finner vi att alla profeter fick inspiration av Allah Azza wa Jal att bli fåraherdar. Alla profeter fick inspiration av Allah Azza wa Jal att välja detta yrke. Att vara fåraherdar innan det att de blev profeter. Och då säger ulema att vara fåraherdar, att de fick vara fåraherdar innan det att de blev profeter, fanns det en stor vishet. Det fanns vad man kan säga som ett förberedande moment till att sen ta ansvaret att bli profet. För den som inte kan valla en grupp får kommer inte heller kunna styra över en grupp med människor. Är det inte så? Om du inte kan valla 50 får, ska du då bli profet och styra tusentals människor själsligt och världsligt? Så här kommer då som en förberedande fas. Och de lärde sig att varför just fåraherdar? Varför inte kamel, kor? För att fåren är lugna. De har, som det nämns i hadithen, sakina. Det är inga upproriska och jobbiga, våldsamma djur. Så generellt, det är ganska soft och lugnt att ta hand om får. Till skillnad från kamel. Som det nämndes i vissa hadither, att kamelen sån här blir svag. Nej. Att profeten alaihissalam sa att lugn och frid finns hos fåraherdarna, eller de som kommer komma från Yemen. Och stränghet och hårdhet kommer att finnas i de som har hand om kamelen, eller folket i Najd, folket i hjärtat av Saudiarabien. Och så är det att man tar åt sig. Om du hela tiden, dag in och dag ut, handskas med jobbiga, upproriska djur, kommer du själv bli hård och sträng. Men är du med de här mjuka djuren, så alhamdulillah, kommer du att bli mjuk i ditt beteende. De säger också här att det är också träning på tålamod. Du kan inte ha bråttom om du ska ut och valla får. Du ska ut hela dagen och komma hem på kvällen. Det finns ingenting att stressa. Låt dem beta, låt dem göra det de ska göra och sen så går du hem. Det är också träning på att skydda flocken från yttre angripare. Kommer vargen, kommer det någon räv eller någonting liknande. Fanns till och med lejon förut på arabiska halvön. Gärna att skydda dem, att kunna skydda dem. Och samma sak, när du är ledare måste du kunna skydda din flock från yttre fiender. Och i detta finns också en uppmaning till att arbeta och tjäna sitt levebröd. Om profeterna var de som de var och de alla arbetade halal, så är det också en uppmaning till oss att vi också ska arbeta. Inte säga mig upptagen, jag har annat, jag har viktigt rätt. Arbeta och tjäna dina egna pengar på ett tillåtet sätt. Okej? Okay? Ja. Och det här är viktigt att de fick den här förberedande posten för att förbereda sig för vad som skulle komma. Och det är också viktigt för oss i livet att man har livserfarenhet. Och många finner också det här genom ett arbete, genom ansvar. Vissa kanske genom att vara med i lumpen, armé. Och vissa genom ett arbete. Man lär sig att planera, beställa, ordna, framförhållning, kunna redovisa, kunna tillgodose människor med det de behöver, kunna lösa konflikter, problem och situationer. Är det inte så? Att genom erfarenhet så blir man en starkare människa. Och det finner man ofta från folk som har haft en mångårig karriär, varit mångsysslare, de är skickliga på sitt arbete, att de har oftast lättare för att kunna anpassa sig i andra miljöer. Eller hur? Det är riktigt. Författaren nämner också sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi sallam sa att från de bästa av människor kommer att vara en person som rider sin häst fi sabilillah, och han rider på dess rygg så fort han hör ett kall eller rädsla. Så flyger han dit, eller han rider dit och söker att gärna försvara muslimerna. Eller han söker martyrskap. Eller en person som då också håller till vid bergspassen eller vid dalarna, och han förrättar sin bön, betalar zakat och dyrkar sin herre tills döden kommer. Och folk kan känna sig trygga från honom. Och det liknar hadithen som vi nämnde innan. Yani från de bästa människor är den här personen som till exempel vaktar muslimernas gränser. Och när han hör om kallet till krig eller försvara muslimerna, de attackerade, så tvekar han inte. Utan han beger sig dit direkt. Det är från de bästa av människor. Och söker vinst eller söker att få belöningen som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Eller en person som återigen då söker skydd och flyr från ondskan genom att dra sig undan till bergspassen, ut på landet, och ta hand om sina djur och dyrkar sin herre på det sätt han ska göra tills döden kommer. Laysa minan nasi illa fi khayr. Och han skadar inte folk på något sätt. Ja. Och den hadithen liknar då den som vi nämnde innan. Det finns också här en till hadith vi kan lägga till. Hadith Abi Musa radiyallahu anhu. Där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att innan domedagen kommer det att komma prövningar. Fitan, prövningar och motgångar. Som en del av en kolsvart natt. Där en person vaknar upp som troende och går och lägger sig som icke-troende. Och han går och lägger sig som troende och vaknar upp som icke-troende. Den som sitter där är bättre än den som står. Och den som står är bättre än den som går. Och den som går är bättre än den som springer. Och då så sa sahaba ya Rasulullah, vad ska vi göra? Då så sa han, håll er i era hem. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Här nämnde Rasulullah alaihissalam att det kommer att komma tider av fitna, prövningar. Och mycket av denna fitna kan vi idag se i muslimska länder. Där muslimer ger sig in i konflikter och lyfter vapen mot varandra. Är det inte så? Där en person förlorar sin religion. Och i vissa hadither så la han till och han säljer sin religion för någonting världsligt. Än han är beredd att kompromissa med islam på grund av någonting världsligt. Och sen så sa han att den som sitter är bättre än den som står. Och den som står är bättre än den som går. Och den som går är bättre än den som springer. I dessa prövningar. Vad menas med detta? Att ju mindre aktiv man är, ju bättre är man. Är det ett inbördeskrig muslimer sinsemellan, ju mindre du har med kriget att göra, ju bättre är det. Och ju mer aktiv du är, ju sämre är det. Hänger ni med? Så håll dig så långt bort som möjligt. Och då så sa sahaba, vad ska vi göra, ja Rasulullah? Han sa, håll er till era hem. Är ni kallas? Var absolut inte delaktig. Dra er undan dessa konflikter. Och det här är det rådet som våra ulema har gett till folket. Subhanallah. För några år sedan började konflikter i Libyen, minns ni? Eller hur? Och många av dem, Allah alam, de är inte religiösa. Det är grupper, stammar mot andra grupper. Politiska ideologier och så vidare. Och då sa de lärda till folket av sunna, håll er hemma, var inte delaktiga. Ilzam beitak. Håll dig hemma. Subhanallah, då kommer de andra människorna, de som krigar, de säger, kolla på de här salafisterna. Det är jama'at ilzam beitak. Gruppen, håll dig till hemmet. Ja, de gör några av oss. De säger, ni som bara stannar hemma, Wallahi, idag de kommer oss in i hadiret. Efter vad? Efter att du har dödat hundratals muslimer. Vad skulle du säga för Allah på domedagen? Är det inte så? Det är för vi ändrar oss inte. Vi står fast vid. Dessa konflikter ska vi inte vara delaktiga. Spelar ingen roll om det är min kabila. Min stam. Spelar ingen roll om jag ska bli president. Jag ska inte gå på mina bröders kroppar för att komma till makten. Förstår ni? Eller för att vinna världsliga intressen. Det här, ingenting är värt detta i dunja. Att jag ska möta Allah med dessa synder på domedagen. Så är det dessa konflikter, dra er undan. Det här är det bästa. Man ska inte vara delaktig på något sätt. Vi går vidare till nästa kapitel som är väldigt kort. Och där säger författaren motsatsen. Kapitlet, dygden av att beblanda sig med människor. Första kapitlet var att dra sig undan. Kapitlet, dygden av att beblanda sig med människor och att medverka på deras samlingsböner, deras fredagsböner, och att bevittna det goda, och att sitta på sammankomster av dikr tillsammans med dem, att besöka muslimernas sjuka, att medverka på deras begravningar, och att hjälpa de som är i behov, och att lära de som är okunniga, och så vidare. Goda saker för den som har möjligheten att göra detta, och att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Om man kan liksom hålla sig borta från att skada andra människor, och man samtidigt kan ha tålamod med människornas brister. Och det här är Imam Nawawis ord. Och så säger han: vet att beblanda sig med folk på det sättet som vi nämnde är det som de lärda väljer. Det som Rasulullah alaihi salatu wassalam och resten av profeter har gjort. Salawatullahi wassalamu alaihi. Och al-khulafa al-rashidin efter dem. Från sahaba och tabi'in och de lärda som kommer efter. Och det är också åsikten av tabi'in och de som kommer efter. Och det är också åsikten av Imam Shafi'i och Ahmed och de flesta från de lärda. Radiyallahu anhum ajma'in. Yani vad han säger här. Att beblanda sig med folk och ha tålamod med deras brister och tillkortakommanden. Och medverka på jumma, på salah, gå besöka sjuka, hjälpa folk och lära folk är bättre än att dra sig undan. Så länge man känner att man kan behålla sin religion. Okej? Då är det bättre att beblanda sig med folk. Och så nämner han att det här är det som profeterna och sahaba och tabi'in och ulema var på. Taib. Och här finns en väldigt viktig hadith som författaren inte nämner. Som exakt bevisar det han säger. Och det är hadithen som finns i Ibn Majah. Där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas. Wa yasbiru ala adahum khayru min alladhi la yukhalitu an-nas. Wa la yasbiru ala adahum. Den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den troende som inte beblandar sig och inte har tålamod med deras brister. Och den här hadith är Hassan inshallah. En gång till. Den troende, al-mu'min, alladhi yukhalitu an-nas, som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister, är bättre än den som inte beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister. Så här har vi två situationer. Muslimer har brister. Och idag, det finns brister. Det är inte någonting vi behöver dölja, eller hur? Då har du två alternativ. Att säga att folk är keffa. Jag pallar inte med folk. Jag håller mig för mig själv. Jag dyrkar Allah, jag håller mig för mig själv. Taib. Eller, folk har brister. Jag har också brister. Men jag beblandar mig med folk och jag försöker att tillföra så mycket gott jag kan. Jag försöker fixa det som är fel hos människorna. Det här är bättre. Men det kräver, som profeten sa här, tålamod. Och jag spiro ala adam. Han har tålamod i deras brister. Och det är jätteviktigt, mina bröder och systrar. Att man måste kunna beblanda sig med folk. Och det är jättesvårt i islam att kunna hålla sin religion om man är själv. Jättesvårt att kunna hålla sin religion om man är själv. Det vi talade om innan, det var vid stora konflikter. Stora, stora prövningar. Där du fruktar att tappa hela din religion. Då drar du dig undan. Det är en annan sak. Till saker lugnar ner sig. Eller flytta till en bättre plats. Och så vidare. Men vi har inte riktigt nått en sån situation än. Allah har. Och då är det jätteviktigt att shaitan inte kommer och lurar dig. Och säger till dig, folk är dåliga. Folk har så mycket brister. Du, bättre om du är själv. Stanna hemma. Studera islam. Dyrka Allah. Pass på folk. Det här kan vara från shaitan. Och subhanallah, vi har sett. Vi har sett folk gå under. Vi har sett folk halka. På grund av att de dragit sig bort från sina bröder. Och det finns också flera bevis på detta. Till exempel så sa profeten alaihi salatu wassalam: fa'alikum bil jama'a fa'innama ya'kulu dhib al-ghanam al-qasiya. Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: så håll er till al-jama'a, till muslimerna. För sannoliken så tar shaitan det ensamma fåret i flocken. Al-qasiya, yani fåret som avviker från flocken. Mycket vacker liknelse. Fåret är inget farligt djur, eller hur? Blir du rädd om du ser ett får? Ja, ett lejon och springer. Nej, man är inte rädd för ett får, eller hur? Men vargen är rädd för många får. Om vargen springer in i flocken, de kan trampa sönder honom. Eller sparka honom, trampa honom. Tillsammans är de starka. Och samma sak är det med oss muslimer. Ensam är du svag, tillsammans är du stark. Så när shaitan ser flocken, han kommer inte nära. Men när shaitan ser dig dra dig undan, kommer han att attackera dig. Och ni ska få ytterligare bevis på detta. Profeten alaihi salatu wassalam i en sahih hadith: naha anil wahda. Han förbjöd från ensamhet. Att en person sover ensam eller reser ensam. Han förbjöd från ensamhet generellt. Att en person bor ensam. Och att en person reser ensam. Och denna hadith finns i silsila sahiha. Och han sa också en annan hadith alaihi salatu wassalam: att den personen som rider själv, alltså reser själv, han är med en shaitan. Och två som rider är med shaitan, två shaitan. Och tre som rider är ett sällskap, gärna utan shaitan. Och en tredje hadith: den som vill ha mitten av paradiset ska hålla sig till al-jama'a, ska hålla sig till gruppen av muslimer. För shaitan, han är med den som är ensam, och han är längre bort från de som är två. Så alla dessa hadith är tillsammans tydligt på vad? Att shaitan kommer till den som är ensam. Och hur många gånger har vi inte sett folk som har halkat, blivit jättesvaga i sin din? Och nästan alltid så frågar man varför. Han sa: jag slutade gå på lektioner, jag slutade umgås med bröder. Han började bara gymma 24-7, började bara studera, jobba 24-7. Och kommer bort, blir uppslukad av dunja. Att sitta själv betyder inte att du låser i dörren och sitter hemma och gör ingenting. Det kan vara att du gör de här världsliga sakerna som kanske är bra. Att utbilda sig är bra, att jobba är bra. Men jag köper inte den här, när man träffar vissa bröder: vad har du varit? Jag har inte sett dig på ett år. Jag har jobbat. Mashallah, du har jobbat ett år. Du hade inte tid att komma på en enda dans på ett år. Billahi alaikum, är det sant? Är det det? Mashallah, han som i USA visst har 3 jobb. Eller hur? Och vad är det han samlar till? På vilken bekostnad? Om det nu ens är sant, det är inte sant. Alla har tid att komma och gå med bröder, gå på jumma, gå till moskén. Men tyvärr, det finns de här. Men kan de inte lura? Okej, du är upptagen någon vecka hit och dit, du är upptagen barn hit. Nej, du ursäktar. Du aldrig kommer på flera år. Det funkar inte. Och garanterat att de här människorna är svaga. Garanterat. Jag säger inte att du behöver komma till mig. Det handlar inte om det. Det handlar bara om att skydda din religion. Gå till någon annan dags. Bröderna Musa har dags, Abdullah har dags, Yusuf har dags. Umgås med dina bröder. Gärna håll din iman levande. Och speciellt i dessa länder, i dessa tider. Eller hur? Subhanallah. Folk blir svaga, folk halkar. Är det inte så? Så jätteviktigt att man inte håller sig för sig själv. Och här nämndes att bo själv. Eller wahda. Att det reser själv och att yani vara själv. Och det här har man sett. Också folk som bor själva får ibland grova wiswas. Yani shaitan kommer och viskar sönder dem. De får tvångstankar och då får det jättejobbigt. Bo hellre med någon broder. Är du en syster, bo med en syster. Bo hemma. Varför bo själv? Till vilken nytta? Eller hur? Dela lägenhet med någon, inshallah, du sparar pengar också. Tills den dagen du gifter dig. Då har du någon att bo med. Men att bo själv, man blir svag. Och det här vet alla. Och det här med att resa själv handlar mycket om förr i tiden. Du ska resa genom öknen, genom skogen. Då kommer du garanterat vara i sällskapet av jinner och shayatin. Det här märker man ibland. Vet om ni själv ibland har gått genom skogen på en mörk natt. Rest själv på, så här, på det här sättet. Man känner att det är inte bekvämt alltså. Det är inte skönt. Även två, då ser ulema varför två. För att en går iväg och du blir själv. En går och hämtar sin häst, en går och hämtar mat, en går och hämtar ved. Och då kommer man att vara separerade från varandra. Men när man är tre så blir man starkare. Så kom ihåg detta. Att shaitan, han är med gruppen. Eller shaitan, han är med den som är själv. Och Allah, han är med al-jama'a. Allah är med gruppen. När man är enad så är man stark. Och det är jätteviktigt. Och det kan hända att den här enigheten, vi al-jama'a, gruppen av muslimer i Sverige, vi har brister. Jag är inte perfekt, ni är inte perfekta. Bröderna, jag bad dem om hjälp, de ställde inte upp. Men ändå ha tålamod med dina bröder. Bättre att du är med de här bröderna som har brister än att du är själv. Är det inte så? Men när shaitan kommer och säger, de är dåliga, ex på dem, de är inte riktiga muslimer. Nej, så sitter du själv och sen blir du ännu sämre. Allah måste ha. Författaren nämner en vers i hela kapitlet. Vet ni vilken vers? وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Yes. Och samarbeta i fromhet och i taqwa. Yani, hur ska du kunna samarbeta i taqwa? Hur ska du kunna samarbeta i goda gärningar om du är själv? Funkar det? Funkar inte. Men tillsammans kan vi stötta varandra, hjälpa varandra och samarbeta med varandra. Ta'awun, det kan vara med kunskap. Ja, Allah har gett mig gåvan, jag har lite kunskap, jag delar med mig. En annan broder, Allah har gett honom gåvan, han har pengar. Han hjälper till, fixar business, anställer folk och så vidare. En annan broder, mashallah, han har styrka. Han hjälper folk att flytta och bära och tunga arbeten och så vidare. En annan person har kontakter, han hjälper folk med kontakter och så vidare. Yani, vi måste samarbeta och hjälpa varandra. Dunya saker och även i religionen. Att man stöttar varandra, som här författaren nämner, påbjuder det goda och förbjuder det onda. Man ger varandra nasiha. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Låt det vara ett samfund, en grupp från er som kallar till det goda och förbjuder det onda. Jätteviktigt att det finns. Annars man hamnar i raffla. Du hamnar i att du bara glömmer bort religionen. Vi behöver hela tiden bli påminda. Det sägs att människan heter insan från ordet nisyan. Är den som glömmer. Är det inte så? Så Allah al-musta'an. Må Allah azza wa jall stärka oss. Och må Allah azza wa jall förlåta oss och ena oss på sanningen. Och skydda oss från shaitan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.